Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Välkomna hit till grönsakslandet och välkommen hit Elin till mitt grönsaksland i stan. Jag har åkt in från landet för att vi ska ses och spela in det här avsnittet. Det är ju nu sommar och jag tillbringar min mesta tid ute i Strängnäs i stugan.
Samma här.
Ja,
Sörmland.
Fast i Trosa, ja, trakten, precis. Sörmland. Ja. Och odlar, hur går det för dig och dina odlingar?
Jo, men det går bra. Jag har ju liksom till slut nu fått tummen ur och börjat få saker i jorden liksom. Och det är ju alltid den... Jag är sen hem från Paris och så ska jag börja bearbeta jorden i slutet på maj, början på juni. Och det är ju liksom... Jag önskar varje år bara att jag var keramiker, inte odlare.
Nej, precis.
Liksom, jag skulle kunna göra tegel... pannor av min jord. Men nu har jag till slut börjat lyckats få ner lite saker.
Så du är igång nu och det börjar växa, ja, och sådär. Det har gått en bra bit in på sommaren då.
Ja, säga. Men här, jag menar, det är inte som det ser ut här i din odling. Jag tycker det är så roligt. Vi har gjort, hur många år har vi gjort grönsakslandet? Nu är det 3-4 år.
Ja, mer tror jag. Sex år.
Sex år har vi gjort det.
Estrid Holm, hon som håller ordning på grejerna.
Och det är liksom när jag började komma hit till din odling i stan, så var vi lite så här fascinerade över hur man kan ha en lägenhet i stan och erbjuda sig en liten bit mark och inte ta den. Mm. Men hur ser det ut nu? Alltså det är ju, det är sånt odlingsglädje här. Det är vackert, det är produktivt. Jag är så imponerad av de här odlingarna.
Ja, det är jättefint. Vi sitter faktiskt nu precis, jag ska förklara, beskriva hur det ser ut. Vi sitter framför en av mina grannars lilla Lott, och hon har skapat en odling som ser ut nästan som en smörgåstårta. Hon har liksom satt sallad i kanterna och lök i mitten och gräslök som en liten dekoration mitt i. Det är helt fantastiskt.
Om hon hade haft en gurkranka runt där, då hade det varit en smörgåstårta.
Ja, ja,
jag tänkte inte bara, gud vad roligt, det är exakt som en smörgåstårta.
Så vackert. Själv så har ju jag en odling som inte ser lika vacker ut. Vet jag att folk tycker. En del, de skrattar lite grann och säger till mig och Frida, min systerdotter som jag odlar tillsammans med, då säger de, ja, vi förstår att ni har en plan, men de förstår inte riktigt vad den går ut på.
Men jag måste säga, mitt hemska grönsaksland som jag nu har slagit mig ner i med hacka och spett, det ser ju i mina ögon inte alls lika fint ut. Alltså det är så här, när jag kommer dit, jorden är sprucken och torr. Om jag vattnar, om det regnar så åker vattnet ner i sprickorna, men ytan är fortfarande lika stenhård.
Och så svämmar det över.
Och så kommer jag hit till ditt liksom superstökiga grönsaksland.
Precis. Då vet vi vart vi ska komma.
Exakt.
Du använder spade, va?
Det gör jag.
Gräver du mycket?
Jag gör det tyvärr.
Ja,
inte riktigt av vilja, men jag gör det absolut.
Ja, jag gräver inte ett spadtag. Och jag vet att jag har pratat om det tidigare, att jag praktiserar no-dig-odling, eller konsten att odla utan spade.
Berätta
mer. Och jag har haft det lite grann som, så här blir det lite småfrälst. Men nu är det är nästan känns som att jag har gått med i en sekt nu. Det går ju i stadier där. Och nu
Alltså, när du börjar distansera dig från dina vänner som gräver, det är då man ska bli orolig.
Ja, precis. Men jag gör inte det, för jag tänker så här att var och en blir salig på sin tro, faktiskt. Och man får göra precis som man vill, men jag vill inte gräva. Och det har besparat mig ganska mycket arbete, för jag har inte behövt, jag har verkligen inte grävt ett spadtag på många år nu. Dessutom så har jag nu lärt mig mycket mer om varför det är bra. Inte minst så har jag varit på en kurs i England. Och det gjorde jag så fiffigt i november. Det låter helt rubbat att åka på odlingskurs till England i november. Och jag tänkte först, ska jag vänta till våren? Nej, men det är nu. Jag hugger på det här nu, jag åker. Och det var tur det, för hade jag inte åkt då så hade jag inte kommit iväg. Med tanke på coronan, jag hade inte kommit iväg. Jag hade inte kunnat flyga ut. Så jag och min syster.
Men så det här är liksom egentligen, så om man nu så här, om du berättar om allt det här och man blir helt så här, herregud, jag har varit blind, nu kan jag se.
Ja.
Då är det inte egentligen för sent att börja tänka i de här banorna i år. Typ.
Nej, det är nu. Det är nu man ska börja. Eller det är snarare, det är jämnt man ska börja. Det är det som är så bra med nodig-odlingen.
När var bästa tiden att plantera ett träd? Igår.
Ja, igår. Eller i september, när det regnar. Så att det inte är så torrt i marken. Nej, men precis. Börja med nodig-odling. Gör det igår eller gör det imorgon. Eller gör det jämnt bara. Nodig, det betyder ju då att man... Har jag sagt vad jag var på kursen?
Nej.
Jag svamlar bara. Jag var hos nodig-gurun Charles Dowding i Alhampton i Somerset, som är en av de vackraste delarna av England. Det var helt sagolikt vackert. Han har en villa, trädgård på några, kan det vara 2000 kvadrat kanske? Det är rätt stort. Och där odlar han utan att gräva ett spadtag. Och så hade han en jättefin liten kurs. Men det kom människor från hela världen. Liksom. Det var Australien och det var Skottland och det var från Sverige. Så var det några tanter från London.
Hur och så hade ni fått ni som honom? Alla
nej,
ni?
Men jag har läst. Han är så himla stor. Och han har varit med i Gardener's World till exempel. Och han ger
TV-programmet.
TV-programmet, precis. Som väldigt många odlingsintresserade gillar att titta på. Som leds av Monty Don. Just som det. En annan så här, stor engelsk-brittisk trädgårdsprofil. Och han odlar alltså Charles Dowding utan att ta ett spadtag. Och det frodas i dessa odlingar. Och det var ju fantastiskt att komma dit. Och vi såg ju alla hans odlingar. Och fick veta liksom hur, lära oss tekniken. Han odlar medelst kompostodling.
Okay.
Vilket innebär att han helt enkelt täcker en markyta med kartong och tidningar. Sen ovanpå det så lägger han ett 15 cm tjockt lager kompost.
Av vilken
sort som helst. Han gillar stallkompost, men då ska den vara mycket, mycket väl brunnen. Så den ska lägga till 18 månader. Så att den är så här smulig.
Mm.
Eller trädgårdskompost. Eller svampkompost. Som kommer från svampodlingar.
Mm-hmm.
Så det kan vara egentligen, alltså i England så odlar de väldigt mycket svamp. Det gör de i Sverige också, men jag vet inte riktigt var. Va?
Nej.
Och den komposten är tydligen väldigt, väldigt bra att odla i. Han lägger ut ett tjockt lager kompost och sen så sår han eller sätter ut planter direkt i de här bäddarna. Så han håller inte på att pickla med massa köpejord och torv och tjafs.
Och vad är det för höjd liksom ungefär? Alltså, så du grundar med kartong eller någonting i botten? Mm. Och hur högt bygger han sen?
15 centimeter.
Ja, inte mer.
Nej, inte mer. Och sen odlar han i det där och han säger att han kan få ut två skördar minst på samma yta och samma kompost. Och
älskar en matematisk odlare.
Ja, visst är det bra. Ja. Och sen fyller han på så där 4-5 centimeter per år.
Mm. För att det försvinner eller för att han vill att det ska bli högre?
För att det försvinner ner i marken. Liksom. Kartongen förmultnar ju under det här lagret med kompost. Och då blir det, när markorganismerna börjar arbeta, kommer upp från marklagret upp i komposten och hämtar ner kompost, då blir det otroligt luckert och fint. Så det blir en djup, fin, mullhaltig jord ner i backen. För kartongen förmultnar ju.
Den försvinner bort liksom?
Men den mullar ju ner sig och det innehåller cellulosa och då blir det svamp, mysel av den här kartongen. Så den gör ju också nytta. Och det jag vill komma till att hemligheten med att inte gräva är att man icke förstör strukturen i jorden. Ponera att du varje höst, man säger att man ska höstgräva och vårgräva. Ponera att du varje höst drar igenom en med en grävskopa i Jönköping eller i Säffle eller i Stockholm. I Stockholm har vi gjort det vid Slussen. Du ser hur det ser ut.
Uffa.
Allt är utraderat. Och sen så ska man då varje höst sätta igång och bygga upp alla nätverk av tunnlar, gångar, infrastrukturen, vägar, bygga upp alla hus.
Det är ett jättejobb.
Det är ett jättejobb.
Och det är det som måste ske under jorden efter att man har grävt där.
Exakt. Så att, alltså det här är ju en liknelse, det här med att man gräver upp och ner.
En liknelse?
Upp och ner
på en, ja. Vadå, så det är inte dosar där nere?
Nej, det är inte det. Utan att, vore det så att man grävde upp, vände upp och ner på en hel stad, så skulle det bli väldigt jobbigt att leva.
Ja.
Och det är det som sker i jorden när man sätter ner en spade och vänder upp och ner på hela det livet. För att det är i en tesked jord så finns det fler individer än det finns på hela jorden. Det är fler små mänskliga, eller mer mänskligt liv än vad det finns på jorden i en tesked jord. Fattar ni att jag är frälst?
Ja, jag hör. Det låter otroligt.
Ja, och sen är det ju så här att efter när man har odlat på det här sättet och inte hållit på att vänt upp och ner på jorden, så bara på 3 år så har näringsomsättningen i jorden, då sker den naturligt, vilket innebär att...
Vad innebär det? Vad betyder det?
Att då kan det man odlar tillgodogöra sig näringen som finns i jorden. För då finns det tillräckligt med näring för att växterna ska kunna förse sig själva med det som finns i jorden. För det har alla de här svampar och bakterier och mykorrhizan som liksom förser växtrötterna med näring. Det sköter det sig självt. Du behöver inte hålla på och ens...
Till skillnad från som jag gör, att jag öser på en massa stallgödsel med hästar som har ätit våtarv. Uppenbarligen. Av någon anledning så älskar hästar våtarv.
Då har du våtarv i hela trädgården.
Och så har jag våtarv i hela trädgården.
Precis. Det kommer inte ske om du slutar gräva. Och om du slutar med det där.
Okej, men så har du slängt bokashi nu?
Absolut
eller?
Inte. Därför att... det finns ju inte bara en sanning. Men däremot så gräver jag inte ner bokashin. Jag gör en kompost i en jordfabrik. Jag gör jord i min jordfabrik. Så att jag har köpt en vanlig soptunna med lock.
Alltså en soptunna?
Soptunna. Ja. Sån som om man bor i villa så finns det med hjul och så är det ett lock på. Och så. Och då, när jag har haft min bokashi-hink full, då lägger jag först lite skräpjord i botten på soptunnan. Ja, men som jag gräver upp från trädgården.
Ja. Men du gräver ju inte.
Nej, men jag gräver ju inte i trädgårdslandet. Jag måste ju skyffla upp lite jord.
Jag förstår.
Ja. Lite gammal kompost helt enkelt lägger jag i botten. Sen lägger jag på min bokashi och sen öser jag på lite jord till. Så efter 2-3 veckor så har det blivit fin jord av bokashin. Och då strör jag ut den på min bädd som förses med lite extra gödning uppifrån. Och nu kommer du säga så här, men man behövde ju inte gödsla. Men då betraktar jag det som kompost.
Mm.
Och om jag ser att mina växter ändå ser lite
hungriga,
då tilläggsgödslar jag med guldvatten eller nässelvatten. Så att det är inte så att jag är helt rigid och säger att nej, ni får sköta er själva, för det har Charles Dowding sagt. Utan jag tänker lite själv och så pratar jag lite mer, kommunicerar med mina växter.
Wow.
Så att om de säger hjälp, vi behöver lite mer mat. Ja. Då ger jag dem det.
Så du, i november så åkte du till Charles Dowding.
Mm.
Och hade han, jag är lite nyfiken, hade han en pitch? För du är väldigt frälst nu. Hade han en pitch liksom, som var så här, när ni kom dit, när han så här sålde in det här?
Nej, han bara visade och han pratade otroligt mild och vänlig. Och lite sådär, inte ska väl jag? Och det gjorde ju att man blir ju ännu mer förtjust. Och sen så tänker jag, jag ska åka på kurs till den här fantastiska engelska odlaren. Och sen så kom man till hans trädgård och sa, men då var det så här, fick man sitta i ett litet orangeri där det var fullt med kartonger och gamla, ganska skrufsigt. Och så hade han en sambo som heter Stephanie Hefferty. Hon lagade fantastiskt god mat av det de själva hade odlat. Så man fick en fantastisk vegetarisk lunch. Och så fick man sitta där och lyssna på honom. Och så fick man gå ut och titta i trädgården i hans växthus. Och han berättade bland annat att no-dig-odling går ut ganska mycket på att förodla. För då kan man hela tiden, eller hans sätt att odla i alla fall, Man kan hela tiden hålla igång, så när man skördar så är det bara pluppa ner nytt hela tiden.
Vadå, på vilket sätt då?
Han har hela tiden pluggplanter på gång. Planter, små planter, små planter. Han håller inte på att plantera dem. Hans bredsår, eller så sår han i pluggbrätten. Allt möjligt från rödbetor och sallader och ja, men allt så här smått. Men han planterar inte om det så att det ska bli lite större in, utan han säger så här, bara man har fått upp det så ut med det bara. Så han hela tiden skeppar ut små,
så
små.
De står liksom och trampar i till exempel en godisask. Eller,
ja, en godisask. Plast,
Och sen så när han är redo, då planterar han ut det.
Ja,
och då får
precis,
han fart.
Precis. Liksom. Och då slipper man ju undan den här väntan på att det ska gro i jorden om det inte har regnat till exempel. Eller det som hände mig i våras. Jag hade sått jäkla massa majs.
Mm.
Och plötsligt så satt en koltrast i landet. Ja. Och liksom sprang ut och jagade den där jäken med sopkvast. Nu har den ätit upp varenda frö. Det slipper man.
Den förstår man liksom inte det här med avkastning. Sätta in på ett konto och vänta på avkastningen. Om den hade väntat till... Det är tydligen ett sätt som man kan så här, testa om någon är kriminell på. Om man säger så här, vill du ha 10 000 idag eller 1 miljon om 2 månader? Mm. Koltrasten är... har en kriminell läggning.
Den tar 10 000 spänn.
Exakt. Den tar liksom ett korn idag. Inte en kolv i september.
Exakt. Det jag vill fortsätta nu berätta om den här kursen, det var att det var så kul för att han var ganska anspråkslös. Vi var ute i hans trädgård och vi tittade på hans, han hade fantastiska komposter. Som han både köper in material till och har eget.
Vad köper han in för typ av material?
Om du köper han in trädgårdskompost färdig eller svampkompost. Han köper också in flis och gör fliskompost. Så att han hade flera olika sorters kompost.
Varför han tar på kartongen är jag också intresserad av.
Ja, det vet jag.
Ja.
För vet du vad bättre att du frågar mig vad jag får ta på
kartongen. Varför du tar på kartong?
Cykelaffärer. De har jättestora flak. Sjok.
Sammanhållande för att cykla är stora.
Det får inte komma, man får inte släppa igenom en glipa ljus. För de är ju till för att kväva ogräset nerifrån och gräset. Cykelaffärer är jättebra. Det är egentligen dumt att säga det, för nu kommer det vara tomt i cykelbutikerna.
Men det här, vi bygger ju hållbara samhällen över hela Sverige. Så att så här, du har din cykelbutik, jag har min cykelbutik.
Och så måste man köpa en och annan cykel också.
Just det. Och möjligtvis att våra genomslagskraft inte är fullt så stor så att alla cykelbutiker i Sverige nu kommer att vara tömda.
Säg inte det, Elin. Hur som helst.
Vi får organisera oss kring det här.
Det roligaste var faktiskt, eller knasigaste när vi var på den här kursen, så fick man tror ju att det ska vara lite flott. Det var det inte. Och ännu mindre flott blev det när man skulle gå in och titta på ett bildspel på Charles kontor. Då fick man krypa ner liksom in i hans lilla arbetsrum och sätta sig på en ganska läskig brittisk heltäckningsmatta på golvet. Precis. Och med någon liten, så här, man fick varsin mugg med kaffe. Det var jättegott, färskmalet, gott bryggt kaffe i någon så här liten sprucken kopp. Alla satt på golvet och sen så projicerade han bilder med en gammaldags projektor mot den öppna spisen.
Alltså som där som låter lite rörd. Ja, just det.
Så kom det, alltså, diabilder.
Ja, diabilder.
Ja.
Det var det sjukaste jag hört.
Ja, det var för roligt alltså. Och man älskar ju den här mannen för att han är så...
Är han gammal?
Nej, 60 kanske.
Ja.
Sist fem, jag vet inte. Det var mycket härligt och jag lärde mig massor. Men framförallt, eller det jag fick med mig från den här kursen som var otroligt härligt. Det var att jag insåg att jag kan ganska mycket.
Är det
redan
sant?
Och det var väldigt, väldigt härligt att få bekräftat. Inte för att jag inte behöver lära mig mer. Det behöver man ju alltid. Men det var också en ganska härlig känsla att ganska bra koll på det där.
Men och då blev du inte uttråkad under tiden du satt där, utan du kände dig bekräftad? Och...
Ja, inte du. Utan jag kände bara så här, jag är en del av någonting stort.
En sekt?
Ja, en sekt. No dig-sekten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det var väldigt, väldigt, väldigt fruktbart faktiskt, ja. Känner jag. Jag lärde mig massor.
Ett frö som grodde i dig.
Mycket, hela tiden.
Och vad odlade han själv då?
Ja, han odlade kål, gurkor, pumpor, sallader. Rödbetor, han odlar allt.
Ja.
Och han odlar mycket för försäljning.
Även liksom
och där fick man till exempel lära sig hos honom att när man har ett litet salladsbestånd, då plockar man sin lilla sallad, man plockar blad för blad utifrån på varje.
Ja. Och varför?
Därför att, och så tar man inte allt. Jag har ju alltid tänkt att jag skär av det. Han plockar blad för blad. Då växer det på sig nytt. Så man får flera skördar på en och samma planta. Mm. Mycket bra.
Och, det, och sen så säljer han sitt överskott?
Han säljer sitt, alltså han odlar för att sälja. Ja. Och sen så för att äta och för att hålla kurser. Så och han lever på det här.
Och han odlar liksom rotfrukter i det här också?
Ja, ja absolut. För därför att när pappen är förmultnad, då det är ju ett jättefint jorddjup. För att maskar och mikroorganismer och hela det här mikrolivet, alla mikrober, de jobbar. Och varje gång någon mumsar i sig någon liten organisk rest av någonting, så bajsar den i sin tur ut det i form av näring. Det har genomgått någon slags system. Och sen så är det någon liten organism som dör, och då frigörs den så att det blir näring som kommer rötterna, liksom, som rötterna kan ta till sig. Så att det är en näringsomsättning i jorden.
Mm.
Om man bara låter bli jorden. Om man bara låter bli. Och det som är knepet är att man lägger på saker ovanifrån. Charles Dowding lägger på kompost. Jag lägger också på annat organiskt material, så jag täckodlar.
Som vad då?
Till exempel gräsklipp, väldigt kväverikt. Jag håller också, lägger som ett lock på jorden så det håller kvar fukten, vilket är ganska bra våra nu torra somrar. Och det håller också ogräset stånget, för det kväver ju fröogräsen.
Ja, frö säger du nu. För grejen är...
Ja, rotogräsen.
Exakt. Mm,
de måste man ge sig i kast med innan. Man kanske lättar med en bred grep och försöker dra så mycket som möjligt innan man lägger på jag den här pappen.
För det här är ju en sak som för mig då, som står lite utanför ingen spade-sekten.
Rörelsen.
Exakt, eller rörelsen som ni på insidan kallar det. Jag har ju känt, när jag har experimenterat med det här, att till exempel kirskål som jag har stora mängder av reagerar ungefär lika positivt som en grönsak.
Exakt. Den känner sig, åh, här var det någon som la på lite käk. Mm.
Och trivs med det.
Toppen trivs.
Men, men allt som kommer uppifrån och ramlar ner på marken, det har ingen
chans. Ja, nej. Och kirskålen till exempel, den är ju hopplös. Det kanske är så att du måste lägga ett plastsjok i 3 år för att kväva
det. Det kan jag jobba med. Det kan jag leva med.
Ja, och det kan du göra. Och vet vad du kan göra under tiden?
Nej.
Du lägger den fula, äckliga plasten, presenningen, ovanpå kirskålen. låter den kvävas. Och sen gör du en sån här liten, en liten kompostbädd ovanpå plasten.
Aha.
För då kan du, vet vad du kan göra då? Nej. Då kan du faktiskt odla grönsaker som inte har så djupgående rötter. Du kan odla sallader och rädisor och sånt där i den.
Ovanpå
kompost. Ovanpå plasten,
exakt.
Faktiskt.
Exakt, ovanpå plasten.
Eller så kan du göra
i komposten.
Ja, eller så kan du göra ett kryss i plasten, ja. Och så kan du trycka ner squashplanter. Då lägger de sig, wow. Då ringlar de sig ut över den där fula plasten så du inte ser den. Eller så lägger du bara flis över plasten och går omkring på det. Så att den studsmatta på. Eller något.
Jag som älskar studsmatta.
Ja, jag vet. Folk gör ju det. Folk gör ju det.
All right. Men så det är det här fantastiska systemet för grönsaker. Men hur funkar det om man liksom vill plantera en buske eller en perenn eller någonting som ska vara där ett litet tag?
En vinbärsbuske?
Ja, till exempel.
Ja. Då lägger du lite kartong. Ja. Sen lägger du lite kompost. Sen planterar du din lilla vinbärsbuske. Och sen så när kartongen har förmultnat under kompostlagret, då letar sig rötterna ner i jordjorden, i markjorden.
Och hur lång tid, har du någon känsla för hur lång tid det tar innan pappen är borta?
Ett halvår kanske.
Ja, det är så snabbt.
Ja, det går jättefort.
Men vadå, så kan man sätta liksom den här busken då samma dag som man har preppat det här landet? Måste jag vänta ett halvår då? Eller kan jag göra det liksom samma dag som jag lagt ut min kartong och min kompost?
Svar ja. Du kan det.
Det är väldigt speciellt.
Ja, men det som är, det är ganska bra, om nu, speciellt när vi pratar om det här nu, att om man preppar bäddarna under hösten, då hinner de liksom sätta sig och mogna.
Just det.
Och då är ju, finns ju djupet där på våren, för då är kartongen förmultnad. Jag vill bara lämna en liten brasklapp här, och det är att runt omkring de här bäddarna, man måste täcka där också. För att annars så har man ju ogräs som växer in i bädden. Tyvärr så blir det ju inte lika tjockt lager. Bädden i sig är ju så kompakt och tjock. Så den tynger ju, liksom, den kväver ju ogräset. Om man bara lägger lite papp och kanske lite träflis eller barkmull eller så här täckbark. Då kommer ogräset upp. Så att där behöver man nästan lägga sån här läbbig plast täckduk i plast. Det kväver. Men då kan man inte lägga presenning, för då regnar det på presenningen. Då blir det istället en liten swimmingpool. Utan det måste vara täckduk som släpper igenom vatten, som är vävd.
Det här är ju liksom någonting vi återkommer till. Jag känner att vi återkommer till det grönsakslandet, och jag känner att odlare runt mig återkommer till det. En ersättning för täckduk i plast. Och...
Men vet du, det har kommit någon form av biologiskt nedbrytbar som täckduk nu.
Äntligen.
Som förmultnar på några år, och då lär ju den ha kvävt ogräset.
Ja. Men för det är ju man är, det känns kymigt att ha den här plasten där, den ligger på marken, och jag vet att så här, markorganismer jobbar hårt för att binda den typen av grejer, men vi vill alla på något sätt minska på användningen av plast. En grej som jag läste om som jag tyckte var väldigt smart. Jag tror att det var Sara May Karl, som en gammal snickare som nu har skolat om sig till grönsaksodlare. För ett problem när man använder den här svarta täckduken i plast, det är ju att man klipper upp den och sen så börjar den fransa sig med en gång. Och så får man inte bara liksom plasten på marken, vilket vi inte riktigt vet vad det har för påverkan.
Nej,
kanske har ingen påverkan, kanske har det påverkan, det vet vi inte. Men förutom det så får du även de här liksom slamsorna som sprider sig ut.
Ja, men som letar sig iväg överallt.
Exakt. Sara May Karl, om det var hon som jag hörde det här av, jag tror att det var det, flammar kanterna.
Ja, och det sådär som man gör med rep. När man,
precis.
Så att de limmar ihop sig.
Exakt. Så att du lägger liksom en masonitskiva eller någonting längs med kanten som du har klippt. Och sen så tar du med din ogräsflammare och bara bränner till den. Så,
då smälter det
så smälter
ihop
den och stelnar. Ja, så slipper man de där slamsorna.
Nu ska jag säga någonting om den här plasten. Nu har jag sagt att man kan ha plast.
Ja.
Därför att det täcker bra. Eftersom jag hatar plast så har inte jag det. Så att jag får brottas lite grann med de där rotogräsen som kommer upp. Och jag lägger 3 lager kartong innan jag lägger på flis. Har jag berättat om mitt flis?
Nej. Berätta om flisen. Oh. För jag är alltid i behov av jord och jag är alltid i behov av täckmaterial. Det är därför jag inte
jag
det är därför jag fortfarande gräver.
Jag hittade ett ställe där de säljer trädgårdskompost. Och där de även säljer flis, träflis. Inte så långt ifrån mig. Jag åkte dit, kände på komposten och insåg att den ser ganska bra ut. Det är en sån här kommunkompost som är hygieniserad. Den har inte så mycket liv. Nej. Men det är ändå en bra
grund.
Och istället för den här torvjorden som man köper i trädgårdshandeln. För jag gillar inte det med torv.
Okej, varför?
Nej, men därför att torv är en ändlig resurs. Och det, så fort man liksom gräver upp en torvmosse så frisätts en massa koldioxid. Så att det är dåligt för miljön. Det försvinner från... Alltså det är inget bra bara. Och dessutom så tycker jag det är hopplöst att odla i för att det på något sätt förångas.
Så just att det, blir det här när mycket, solen ligger på så
ja,
bara
det blir inte så mycket torv kvar. Om du har en kruka... Mm. med sån här torvjord, sån här planteringsjord som man köper, så när sommaren är slut så ser du att den har sjunkit liksom en halv decimeter.
Absolut.
Och det är för att torven har antingen, ja, den kanske inte förångas, men den krymper i alla fall.
Den trivs i mossen men inte i krukan.
Exakt. Så jag köpte den här, eller jag åkte dit, kände på komposten och kände det här blir bra. Och titta, här har ni flis också. Nej men hörde, jag beställer, jag tror jag köper 2 ton kompostjord och 1 ton flis. Jaha, så han och noterade ett anteckningsblock. Och sen ringde jag till Dante, till min man och sa, ja, jag råkade köpa lite saker här, skulle du kunna hämta? Så han fick åka, som väl var så var det så nära, så han fick åka i skytteltrafik med släpkärra och hämta allt det där.
Jag köpte lite grejer här, eller ett par ton grejer för att vara ärlig.
Det var väldigt roligt. Och jag är jätteglad för det där. Och det har varit så bra. Men det jag vill komma till...
Men det är den volymen man behöver jobba med, ton?
Nej, det behöver man inte. Jag tog väl kanske i lite extra.
Det här känner jag kom beviset för sektmentaliteten.
Kanske. Nej, men det är klart man inte behöver köpa så här mycket. Men jag har passat på att utöka mina odlingar vid stugan. Så att nu har jag flera olika... sorters bäddar. Och det känns som att jag pratar jättemycket nu.
Nej.
Men jag kommer att berätta en sak till. Flisen är på plats. Det växer upp rotogräs. Ibland får jag skuffa undan flisen och så lägger jag på mer kartong. Och då lägger jag på tjocka lager, så minst 3 lager. Mm. Det ser lite skrufsigt ut, men det funkar.
Ja. Jag tycker inte det. Jag tycker att det bara handlar om att vänja ögat vid en annan form av skrufsighet.
Ja. Och allt eftersom så kvävs ju faktiskt det här materialet. Men det är lite mäckigt att hålla på och borsta bort eller liksom buffra bort det där fliset. Men det funkar, det går. Men sen har jag byggt en odlingsbädd som icke är en kompostbädd utan en hygelbädd.
Oj, oj, oj.
Och det är tyska. Hygel betyder kulle. Mm. Och denna hygelbädd, den är tillverkad av ett gammalt äppelträd som vi fällde förra hösten.
Okej, då måste vi börja från början. Så du börjar din odling med att fälla ett äppelträd. Hur hänger det ihop?
Jo, det hänger ihop så att vi har haft ett äppelträd som i 20 års tid har varit väldigt mörkigt, men väldigt vackert. Men nu började det... Det sa upp sig helt enkelt. Så vi var tvungna att ta ner det för att det var farligt. Mm. Och gav dessutom ingen frukt. Så vi tog ner äppelträdet. La ner det på marken. Ovanpå ett täcke av pappkartong. Mm. Ner med trädet. På med en väldig massa ris och skrufs och löv. Gammalt gräsklipp som jag hade sparat i säckar.
Okej.
Så att det var så här lite gojsigt och härligt. På med det.
Som ensilage typ.
Ja, det blir så. Och sen så trampar jag på det här materialet, klampar ihop det. Och sen så fyllde jag på ännu mer jox.
Okej, vänta. Så du har kartong, du har ett gammalt äppelträd, du har ris, du har någon sorts ensilagegräs. Trampar ner det, fortsätter på samma spår.
Ja, gamla löv. Ensilage fick jag av en bonde.
Wow.
Så, ja, vet du vad som hände?
Nej.
Hans kor gick omkring runt våran trädgård i hagarna. Sen så bröt sig korna ut, eller in, och trampade runt i min trädgård. Varpå jag morrade en del. Han kom och schasade bort sina kor. Jag hjälpte till med sopkvasten. Samma sopkvast som jag faktiskt jagade bort en fågel med när den försökte norpa mina majsfrön. Och sen som tack så frågade han så här. Ja,
som tack.
Vad kan jag göra för dig, sa han. Ja, du har inte möjligtvis någon gammal ensilagebal. Mm. Och då kommer människan åkande med en gigantisk. De är ju gigantiska. Det ser ut som jättestora supervitlökar.
Älskar bönder.
Och så kom han åkande med den där. Så skalade jag av den. Och där var det fantastiskt bra täckmaterial. Så grejen är nu att... Det känns lite förvirrat här. Men jag kommer att...
Jo, men du bygger en hygelbädd.
Jag bygger en hygelbädd. På den lägger jag på toppen kompost. Och ensilage på hösten. För att då sticker inte koldioxiden iväg. Utan då ligger det som ett täcke över.
Koldioxiden som utvecklas... När de här grejerna börjar förmultna.
Exakt. Man ska ju inte ha en öppen kompost. Just då lägger jag på ensilaget för att det ska hålla kolet kvar i marken.
Som ett lock.
Som ett lock. Och då har ju då denna hygelbädd och även min kompostbädd som jag hade anlagt förvandlats till täckodlade bäddar.
Wow.
Så att jag lägger inte bara på kompost för min kompostbädd utan jag lägger också på täckmaterial. Mm. För då får det här de små djuren i jorden någonting att jobba med och dra ner och förse marken med näring. Och
så de utför härlighet. Lite arbete med de här gamla torra pinnarna och så får de lite mat via kompost och ensilage.
Exakt.
Så lite piska och lite morot.
Exakt. Äppelträdet i botten. Poängen med den det är att det mörknar ju. Och då är det ett himla liv där i. För det är ju mikroorganismer och små djur och härligheter som bor där. Och lever sina liv. Och de bryter ner den här stocken. Så den förmultnar, avger näring. Dessutom samlar den på sig vatten. Så torra somrar så är det meningen att fukten ska ligga inuti.
Att det blir som en liten
det blir som en vattenreservoar. En fuktreservoar där inne.
All right, men så... Hur kommer det sig då att man lägger kompost direkt på... Kartong, släpper det då ut en massa koldioxid?
Det här är ju problemet, att när man har en kompost och vänder på den, då frigörs ju koldioxid, sticker upp i luften. Och det är ju inte bra för miljön, det är ju en
växthusgas
som frigörs. Så därför egentligen ska man inte hålla på med kompost. Men jag tänker så här, att... Jag har vetat att jag har pratat om det här förut med komposten, att det är en miljöbov. Men jag måste backa lite grann. För att det måste ju ändå vara bättre att ha en kompost, använda den i odlingen, än att lassa på allt sitt trädgårdsskit på en kärra och köra iväg det någonstans.
I en bil som man tankar med bensin.
Ja, för sen så ska man åka och köpa torvbaserad odlingsjord och kompost i en trädgårdsbutik.
Alltså, som är förpackad i plast.
Exakt, som är förpackad i plast.
Som är gjord av olja.
Jag har varit lite emot komposten, men jag tror att man också får sätta saker i relation till allt annat som man gör. Och då har jag bestämt mig för att kompost är bättre än att köra iväg det till sopstationen och åka förbi trädgårdshandeln och köpa grejer. Och om man täckodlar så bidrar man ju till att inte de här växthusgaserna sticker iväg.
Just det.
Så att man... Det blir ju på något sätt en...
Världen är inte perfekt.
Nej, och inte man själv heller.
Nej. All right, men så det jag tar med mig av det här är egentligen... Skaffa kartong från cykelaffären.
Japp. Yep.
Och bygg på höjden. Mm. Och förhoppningsvis... Nu gjorde du en gest till mig.
Ja, nu gjorde jag en gest. För jag vill ju säga också att om man inte har kompost...
Ja.
Det är inte nödvändigt att köpa 2 ton kompost.
Okay.
Man kan skapa den här bädden av växtmaterial som man har i trädgården. Så om du har gamla löv, om du har ris och pinnar, om du har gräsklipp, om du har stallgödsel som du får tag på från någon bonde i närheten eller något stall du går och plockar, så kan du bygga en bädd. För att krångla till det lite så ska jag ta en bädd till, nämligen lasagnebädden.
Okej. Okay.
Du bygger en bädd av olika material som en lasagne helt enkelt. Med grova i botten och så finare upp. Så att du har det finaste lagret upp till. Sen låter du det ligga över vintern. Sen har du en jättefin odlingsbädd när du är färdig. För då har den komposterat plast. Så du behöver inte dra iväg och köpa kompost.
Just det.
Det är ju kompost Charles Dowding arbetar med. jag jobbar med lite allt möjligt, alla möjliga sätt.
Det som finns i närheten.
Det som finns i närheten.
Ja, men då hoppas jag att jag slipper liksom bryta ryggen på min keramiker, spruckna keramiker lera till grönsaksjord. Mm. Om jag helt enkelt bara bygger upp det här.
Bygg uppifrån, bygg uppåt, så kommer markorganismerna där nere att komma upp och hämta det, som du lägger på. Och då gräver de åt dig.
Vi har ändå liksom gjort grönsakslandet nu i 6 år. Hur kommer det sig att den här informationen kommer fram? Varför säger du inget förrän nu? Varför har ingen sagt någonting?
Ja, det kan ju ha att göra med att jag inte har varit på kurs förut. Så enkelt kan det vara.
Charles Dowding alltså.
Charles Dowding.
Har du några andra ikoner eller idoler? Är det någon mer som man ska söka sig till i den här världen?
Ja.
Om man söker en annan guru?
Ja, söker man en svensk guru så... Honom har vi pratat om tidigare. Det är ju Börje Remstam som är täckodlare. Han odlar i Eskilstuna. Han har fantastiska odlingar. Och jag vet att du har varit där också.
Jag
har varit där och hälsat på också. Det är fantastiskt. Och sen så finns till exempel en bok som är den första om den så kallade arbetsfria trädgården av Ruth Stout. Den kom på 70-talet. Nu viftar jag med boken här framför näsan på dig. Känner du igen den här?
Jag känner igen den. Jag har lånat den av en äldre hippievän.
Mm.
Och sen har jag köpt den på engelska.
Ja.
How to have a green thumb without an aching back.
Exactly.
Och,
exactly. Would say.
Och Ruth Stout är ju en stor idol. Alltså.
Ja, och hon är ju en täckodlar-guru på engelska. Och Börje Remstam ägnar sig åt täckodling. Charles Dowding ägnar sig åt det som jag kallar för kompostodling. Han täcker inte, skälet till att han inte täcker med organiskt material är att han har så mycket sniglar.
Mm.
Det är svårare om man har mycket sniglar att täckodla, för de kryper in under täcket.
Det här har man hört mycket om.
Men poängen är, sluta gräva och låt jorden och livet i jorden sköta sig självt. Så behöver du knappt gödsla ens.
Underbart! Slut med spett och hacka.
Slut med hacka spett, slut med spade. Och slut för grönsakslandet för den här gången. Jag hoppas, Elin, att vi hinner få till några avsnitt till. Men det blir ju när det blir.
Ja.
Som det är med oss.
Så är det ju.
Ja.
För vi måste också odla mycket.
Vi måste odla, vi måste göra olika andra saker. Vi måste leva våra liv på andra olika sätt.
Kvasa ut kor ur trädgården med PSA-vakvast.
Gå på rockklubb om de öppnar några.
Och producenten måste arbeta.
Producenten måste ju arbeta
just
på sitt arbete också.
Vissa försörjer sig.
Ja, vissa har ett jobb. Jag ska skriva en bok.
Oj,
eller två.
Om vad då?
Gissa.
Är det no dig?
Jag har en sån fin bok. Den har arbetstiteln Odla utan spade.
Grattis.
Tycker jag är bra. Sen har jag lite andra grejer på gång. Och du?
Nej, men jag odlar på.
Du odlar på. Ja. Bra. Vi tackar för oss för den här gången. Vi tackar också vår producent Estrid Holm som håller i tåtarna och styr upp saker och ting. Och vi hörs nästa gång. Jag heter Bella Linde.
Jag heter Elin Mummes.
Tack så mycket.
Tack och hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.